Sidan 154. Ekologiska modeller. Biologer brukar använda förklaringsmodeller när de vill förstå eller beskriva hur naturen fungerar. Näringskedja, näringsväv och näringspyramid är tre sådana modeller som bland annat visar vem som äter vem i ett ekosystem. Näringskedja. Näringskedjor börjar med växter. Dessa kallas producenter eftersom de tillverkar, producerar energirik näring med hjälp av solenergi. Djuren äter, konsumerar näringen och kallas konsumenter. Djur som äter växter kommer först bland konsumenterna i en näringskedja. Därför kallas de förstahandskonsumenter. Sedan kommer rovdjuren som är andrahandskonsumenter, tredjehandskonsumenter och så vidare. De djur som finns sist i näringskedjan och som saknar naturliga fiender är så kallade toppkonsumenter. Man kan välja en trädgård som exempel på ett ekosystem. Här ser du en av trädgårdens näringskedjor. Den visar näringens väg från växten kål till sparvhöken. Bildtext. En näringskedja i trädgården. Kål, producent. Kålfjäril, larv, förstahandskonsument. Koltrast, andrahandskonsument. Sparvhök, toppkonsument, tredjehandskonsument. Sidan 155. Näringsväv. Nedan ser du flera av trädgårdens växter och djur. Du kan bland annat följa näringskedjan som innehåller kål, kålfjäril, koltrast och sparvhök. Du kan också följa näringens väg genom många fler näringskedjor, till exempel hallon, bladlus, nyckelpigans larv och igelkott. Som du ser är ekosystemets många näringskedjor sammanvävda med varandra. Tillsammans bildar de en näringsväv. Många djur kan ha olika roller i olika näringskedjor. Det gäller till exempel koltrasten som kan vara både växtätare när den äter till exempel hallon och rovdjur när den äter till exempel larver. Detta visar hur invecklade samspelen är i ett ekosystem. Bildtext. Näringsväv från en trädgård. Kål, kålfjäril, larv, groda, igelkott. Koltrast, sparvhök, hallon, bladlus, nyckelpiga, larv. Sidan 156. Näringspyramid. Biomassa, levande vikt, är ett mått på hur mycket levande varelser väger. Tänk dig att vi väger alla växter, växtätare och rovdjur i ett ekosystem. Sedan bygger vi en låda vars storlek motsvarar växternas sammanlagda biomassa. Därefter gör vi på samma sätt en låda för växtätarna och en för rovdjuren. Det visar sig att växternas låda blir störst och att rovdjurens blir minst. Därför bildas en pyramid om lådorna staplas på varandra som på bilden till höger. Levande varelser består till stor del av energirika ämnen som socker, fett och protein. Det är dessa ämnen vi kallar energirik näring. Ju mer biomassa växter och djur har, desto mer energirik näring innehåller de. Därför visar pyramiden till höger även hur mycket näring som finns lagrad i ekosystemets växter, växtätare respektive rovdjur. Den är med andra ord en näringspyramid. Energirik näring blir bränsle. Varför har växterna den största lådan i näringspyramiden? Jo, det är ju växterna som har fotosyntes och som tillverkar ekosystemets energirika näring. Sedan kan inte all denna näring bli mat till växtätare. Dessutom används den mesta näringen i växtätarnas mat som bränsle till cellerna, till cellantningen. Det kostar ju mycket energi att leva, speciellt om man ska hålla kroppen varm eller om man ska springa och vara aktiv. Därför är det bara lite av näringen från växterna som blir över och kan lagras i växtätarnas kroppar. Endast denna lilla del av näringen gör att djuren växer och får mer biomassa. Alla växtätare blir inte rovdjursmat. Dessutom förbränner även rovdjuren det mesta av näringen i sin föda. Därför har ekosystemets rovdjur ännu mindre biomassa än växtätarna. Eftersom energirik näring förbränns och förloras i varje led i en näringskedja krävs det väldigt mycket växter för att försörja ett litet antal rovdjur. Bildtext. Näringspyramid. Det krävs mycket växter för att försörja ett litet antal rovdjur. Växternas biomassa. Växtätarnas biomassa. Rovdjurens biomassa. Sidan 157. Utblick. Mat till fler. Det är inte ovanligt att djur förbränner 90% av den energirika näringen i maten. Då blir högst 10% över till nästa led i näringskedjan. Nedan kan du se två näringskedjor där vi antar att dessa tal gäller. Vi förutsätter också att organismernas biomassa motsvarar hur mycket näring de innehåller. Båda näringskedjorna börjar med växtplankton som tillsammans har biomassan 700 000 kilo. Dessa kan livnära 70 000 kilo djurplankton som i sin tur kan försörja 7 000 kilo fisk och så vidare. I den vänstra näringskedjan mals all fångad fisk till fiskmjöl och används som djurfoder åt kycklingar. Dessa äts sedan av människor. I den högra näringskedjan äter människan fisken direkt. Då räcker den till flera människor. Detta exempel visar att fler människor på jorden kan få tillräckligt med mat om vi väljer kortare näringskedjor fram till oss. Vänster bildtext. Människan är en toppkonsument. Höger bildtext. Två näringskedjor. Vänster näringskedja. Växtplankton 700 000 kilo. Djurplankton 70 000 kilo. Fisk 7 000 kilo. Kyckling 700 kilo. Cirka en människa 70 kilo. Höger näringskedja. Växtplankton 700 000 kilo. Djurplankton 70 000 kilo. Fisk 7 000 kilo. Cirka 10 människor 700 kilo. Sidan 158. Olika former av energi. Enligt en naturlag som kallas energiprincipen kan energi aldrig förstöras eller nybildas. Den kan bara omvandlas från en form till en annan. I ett ekosystem sker olika sådana energiomvandlingar. Ekosystemet är beroende av solen som energikälla. Solen sänder ut ljusenergi och ekosystemets växter fungerar som solfångare. Genom fotosyntesen omvandlar de ljusenergin till kemiskt bunden energi. Det innebär att växterna tillverkar energirika molekyler. Under fotosyntesen bildas först druvsocker, men dessa molekyler kan senare byggas om till andra energirika ämnen, stärkelse, cellulosa, fett, protein med mera. Dessa energirika ämnen som finns i levande varelser har vi tidigare kallat energirik näring. Det är ju ämnen som djur och människor äter för att få energi. Energirika ämnen kan användas som bränsle. Under förbränningen omvandlas den kemiskt bundna energin till värme. I celler pågår en speciell form av förbränning som kallas cellandning. Till den används druvsocker som bränsle. Värmen som bildas vid cellandning och annan förbränning sprids i atmosfären och slutligen ut i rymden. På så sätt förlorar ekosystemet ständigt energi och är beroende av att det tillförs ny från solen. Bildtext. Energin omvandlas och flödar genom ekosystemet. Ljus. Växter, blåbär, kemiskt bunden energi. Växtätare, hare. Kemiskt bunden energi. Rovdjur, lodjur. Värme. Sidan 159. Ämnen återanvänds. Ämnen måste återanvändas för att inte ta slut. Därför är det viktigt att vi sorterar vårt avfall så att olika material kan tas om hand och användas på nytt. Vi måste se till att ämnena vi använder deltar i kretslopp på samma sätt som till exempel närsalterna, kolet och vattnet gör i naturen. Närsalternas kretslopp. Både växter och djur behöver närsalter. Se sidan 139. Dessa kommer ursprungligen från berggrunden. De löser sig i vattnet som finns i marken och sugs upp av växternas rötter. Sedan följer de ekosystemens näringskedjor. Växtätare får närsalter när de äter växter och rovdjur får närsalter när de äter växtätare. När växter och djur dör blir de mat åt naturens nedbrytare, till exempel svampar och bakterier. Därmed bryts de ner till jord som innehåller närsalterna från växterna och djuren. På så sätt kan nya växter komma åt närsalterna med sina rötter. Tack vare nedbrytarna kan närsalterna återanvändas och tar inte slut i ekosystemet. Bildtext. Närsalternas kretslopp. Döda växter. Mat med närsalter. Döda djur. Mat med närsalter. Nedbrytare. Vatten med närsalter. Sidan 160. Kolets kretslopp. Socker, fett, protein och andra energirika ämnen som ingår i växter och djur är så kallade organiska ämnen. De består av molekyler som har ett skelett av kolatomer. Kolatomerna är alltså en förutsättning för allt liv och de måste ständigt återanvändas i naturen. Därför är kolets kretslopp viktigt. I kolets kretslopp på nästa sida används druvsocker som representant för alla organiska ämnen som finns i levande varelser. Dessutom hittar du molekyler av gasen koldioxid och exempel på en molekyl som finns i olja. Som du kan se i kretsloppet leder förbränning av stenkol, olja och naturgas, fossila bränslen, till att luften får mer koldioxid. Eftersom koldioxid bidrar till att höja jordens medeltemperatur är detta ett miljöhot som vi måste ta på allvar. Därför är det extra viktigt att förstå kolets kretslopp. Du kan läsa mer om koldioxid och uppvärmning nedan samt på sidorna 384-386. Övre bildtext. En molekyl består av två eller flera atomer. Molekyl i olja, druvsocker, syraatom, vätaatom, kolatom, koldioxid. Växthuseffekten. Ljus från solen kommer lätt igenom atmosfären och träffar jordytan. Då blir jordytan varm och sänder ut värmestrålning. Denna fångas lätt upp av vattenånga, koldioxid och andra så kallade växthusgaser som finns i atmosfären. Dessa kan liknas vid glaset i ett växthus. De släpper in ljusenergi som omvandlas till värme, men motverkar sedan att värmestrålning släpps ut. Utan denna så kallade växthuseffekt hade jordens medeltemperatur varit 35 grader kallare än idag och omöjlig att bo på. Förbränning av fossila bränslen gör att halten koldioxid i luften ökar. Ledande forskare ser ett samband mellan denna ökning och att jordens klimat blir varmare. Detta hotar i sin tur polarisarna och det ökar riskerna för missväxt, orkaner och andra naturkatastrofer. Nedre bildtext. Koldioxid, vattenånga och andra växthusgaser fungerar som glaset i ett växthus när de hindrar värmestrålning från att lämna jorden. Värmestrålning, växthusgaser, ljus. Sidan 161. Bildtext. Kolets kretslopp. 1. Koldioxid i luften. 0,039% av luften är koldioxid. 2. Fotosyntes. Växternas tillverkning av druvsocker kallas fotosyntes. Kolatomerna som behövs till druvsockret tar växterna från luftens koldioxid. Druvsocker kan sedan byggas om till andra organiska ämnen. Växter. 3. Djuren får organiska ämnen med födan. Djur. 4. Cellandning. Både växter och djur har cellandning. Det innebär att deras celler använder druvsocker som bränsle. Därmed blir druvsockret vatten samt koldioxid som kommer tillbaka till luften. Döda växter och djur. 5. Organiska ämnen i döda växter och djur blir näring åt nedbrytare, till exempel svampar och bakterier. Nedbrytare. 6. Cellandning. Nedbrytarna har också cellandning och medverkar till att luften får tillbaka koldioxid. 7. Stenkol, olja, naturgas. En del döda växter och djur hamnar på ställen där det är för kallt eller för lite syre för att nedbrytarna ska vara effektiva. Kärr och djupa havsbottnar kan vara sådana ställen. Där kan rester från växter och djur lagras under lång tid utan att brytas ner fullständigt. Med tiden blir de istället stenkol, olja eller naturgas. 8. Förbränning. Stenkol, olja och naturgas är brännbara ämnen som har lagrats i marken under miljontals år. Därför kallas de fossila bränslen. När vi nu eldar upp dem under några årtionden frigörs plötsligt mycket koldioxid till luften. Detta miljöhot återkommer vi till på sidorna 384-385. Sidan 162. Vattnets kretslopp. Trots att större delen av jordens yta täcks av hav finns det inte så mycket vatten på planeten som många föreställer sig. Om man kunde krympa jorden så att den blev lika liten som ett äpple skulle inget hav vara djupare än äpplets skal. Allt vatten från denna modell av jorden skulle faktiskt få plats i en enda vattendroppe. Det är en utmaning för oss människor att inte smutsa ner och förgifta den begränsade mängden vatten som finns på vår planet. Av jordens vatten är 98% salt havsvatten och endast 2% sötvatten. Det är vatten med inget eller mycket lite salt som kallas sötvatten. Namnet har alltså inget med socker eller söt smak att göra. Det mesta av sötvattnet förekommer som is vid främst Nord- och Sydpolen. Resten bildar sjöar och floder eller finns nere i marken som grundvatten. Jordens vatten deltar i ett ständigt kretslopp mellan hav och land. Detta kan du följa i figuren ovan. Bildtext, sidan 162 och 163. Vattnets kretslopp. Hav. 1. Avdunstning. Solen värmer havet och gör att vatten avdunstar. Det innebär att vatten blir vattenånga som är en osynlig gas. Denna blandar sig med övriga gaser i atmosfären och kan föras upp med vindar. 2. Kondensering. På tillräckligt hög höjd kyls vattenångan och kondenserar, övergår från gas till vätska. Därmed bildas små vattendroppar som bygger upp moln. Eftersom havets salt inte följer med när vattnet avdunstar består molnen av sötvatten. 3. Även på sommaren kan vattendropparna i ett moln frysa till iskristaller som börjar falla mot marken. Dessa smälter ofta till regndroppar innan de når markytan. I annat fall kommer de ner som snöflingor eller hagel. Sjö. 4. Nederbörd som faller över land kan samlas upp i sjöar. Med tiden återvänder vattnet till havet via bäckar, åar och floder. 5. Grundvatten. En del vatten tränger ner i marken och blir grundvatten. Efter lång tid återvänder även detta till havet. På sin väg löser vattnet salter i marken och dessa blir senare salt i havsvattnet. 6. Växter suger upp vatten med sina rötter. 7. Vatten avdunstar från växterna. Dessutom släpper både växter och djur ut vattenånga från sin cellandning. Sidan 163. Höger bildtext. Jorden kallas ibland för den blå planeten. Nästan 3/4 av jordens yta täcks av hav.